Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är det absolut billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros.
Nu får vi lyssna in Daniela Pavlitsa, som har varit med om en sak som jag hoppas verkligen ingen får vara med om. Det absolut värsta som jag kan tänka mig att en människa ska få vara med om har hon varit med om. Det är nämligen så att vecka 34 så kände hon inga rörelser i magen, åkte in och fick reda på att deras son Leon hade gått bort i magen. Vi får höra på allting kring den här tuffa smärtan, den här tuffa sorgen, och jag är så tacksam att hon väljer att dela sin berättelse. Och det här avsnittet, det tillägnas Spädbarnsfonden, där du också kan göra en skillnad om du skulle vilja skänka någon krona dit, 100 kronor eller vad du känner, så att färre människor behöver gå samma öde som Danielas familj. Ja, ett väldigt sorgset avsnitt det här, väldigt tufft men otroligt viktigt. Och man kan också känna en otrolig tacksamhet i allt det här. Nu lyssnar vi in Daniela Dani Pavlitsa.
Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Daniela Pavlitsa.
Tack så jättemycket.
Hur står det till med dig?
Jo, men just nu är det helt okej faktiskt. Men det går ju upp och ner fortfarande. Men nu är det mer att man har lärt sig att leva med hela situationen.
Hur länge sedan är det nu?
Det är lite mer än 2 månader sen allt hände. Och det känns ju jättekonstigt. För att det går så fort. Men ändå känns det som att det var igår liksom. Så att, ja, obegripligt.
Har du alltid haft en dröm om att få barn?
Nej, det skulle jag nog inte säga att jag har haft på det sättet. Men sen vi fick vår dotter, jag har alltid vetat att jag ska ha en stor familj. Det har alltid varit liksom mitt liksom mål i livet. En jättestor familj.
Ja, då är det ju ganska svårt utan barn.
Ja, då är det svårt utan barn, såklart.
Tio män.
Nej, men precis. Men det väcktes ju när vi... Alltså känslan väcktes när vi fick vår dotter, Vienna.
Mm. Men innan har du varit... Du har vetat att du vill ha en stor familj, men du har inte vetat... Du har inte varit så säker på att du vill ha många barn.
Jo, men många barn har ju alltid velat ha, och en stor familj, men inte riktigt vetat så här, när i tiden kommer det komma. Lite så har det väl mer varit. Och sen när vi fick vår första dotter så var det ju självklart liksom, och att nu ska vi sätta igång och jag vill ha barnen tätt. Och den känslan att man vill ha en familj nu. Men innan det så har det inte varit så bråttom för mig. Inte med något egentligen.
Hur gick graviditeten med Vienna?
Ja, men jättebra. Tipptopp. Från start. Självklart så... jag blev ju gravid med henne och visste faktiskt inte att jag var gravid. Och jag hade ju allt möjligt. Både, jag vet att jag sökte... Jag åkte in akut för att jag trodde jag hade åkt på någon kristallsjuka eller någonting.
Kristallsjuka?
Ja, men jag kunde inte stå. Och du vet, rummet snurrade. Jag mådde så illa och jag bara kräktes.
Oj.
Och det första de frågar då när jag kommer in till akuten är: men du är inte gravid då? Och jag svarar så här: nej, det är inte. Jag bara, det är någonting som inte står rätt till, men jag är inte gravid.
Nej, då hade jag haft koll på.
Ja, men lite så kändes det. Jag borde ju haft koll om jag var gravid. Men så var ju fallet. Jag var ju gravid. Därför jag fick yrsel och kräkningar och allt.
Vilken var vecka var det då?
Ja, men det var ganska tidigt. För att jag vet att jag tror jag var i vecka 9 eller något när jag insåg att jag var gravid.
Ja, fast ändå en del som har gått.
Ja, absolut. Men jag kunde ändå inte. Och du vet, det här med utesluten mens, och den har inte kommit, det förstod jag inte alls. Det var liksom...
Det var
inte...
skönt.
Lite så. Ja, bra, den är lite försenad. Men ja, sen förklarade jag ett annat. Då förstod jag ju varför jag mådde så dåligt som jag gjorde.
En av mina bästa vänners fru, hon... Jag var på deras bröllop i alla fall, och då berättade hennes mamma en så här helt insane story. Och det var att hon hade ingen aning om att hon var gravid överhuvudtaget.
Oj.
Så att hon hade gått ända till vecka 40.
Oj, alltså, utan att veta om det. Då hade liksom inte magen växt än.
Nej, jag har ingen aning hur det funkar. Men jag får säga så här, för man tror ju inte att den satt där sent. Men jag var på det här bröllopet, jag såg henne berätta och jag pratade med henne om det efteråt. Så att hon i alla fall så här, gick runt, och sen rätt var det så gick vattnet.
Oh,
och då ringde hon sin man då. Bara, du, vi ska barn.
Förstod hon att, alltså, för jag vet att många kvinnor som när vattnet går, att de tänker, nu har jag kissat på mig. Att man inte riktigt förstår så här, vänta, var det vattnet som gick, eller har jag kissat på mig i vuxen ålder? Hon måste ju kanske tänkt något sånt innan.
Ja, den frågan glömde jag ställa.
Jag får fråga det nästa
den
gång
jag träffar. Men den ska jag... Jag ska fråga det.
Ja.
Har du trodde det? Men det är helt otroligt. Ja. Men det är ju hon. Ja, det är helt otroligt.
Mm.
Helt otroligt. Man kan gå så länge. Men det är ju, ja, okej. Okay. Men den graviditeten med Vienna gick i alla fall. Det gick bra. Och sen efter det så blev ni sugna direkt då på att börja försöka få ett nytt barn, eller hur gick tankarna?
Ja, men som jag sa så vill jag barnen täta. Och det vill jag väl fortfarande trots allt liksom. Men vi blev då, vi har inte heller, även med Vienna så var vi aldrig så här att, och nu ska vi liksom ligga här på ägglossning och så, utan jag vill liksom inte sätta den pressen på mig själv. Så vi var lite mer så här, nu får det komma när det kommer. Så att jag gick ju inte på några preventivmedel eller liknande, och samma sak då efter Vienna. Så valde vi inte att skydda oss, utan så fort man fick liksom klartecken så satte vi igång, men liksom inte med någon press. Och så var det typ ett år senare då som vi plussade och blev gravida igen.
Och hur var det i början då?
Nej, men det var, jag skulle säga att graviditeten var snarlika. Jag hade inte den här kristallsjukan jag trodde. Men jag mådde ju lite illa i början och sådär. Väldigt trött. Men annars var den väldigt, väldigt snarlik. mot första graviditeten.
Och när märkte du att någonting var fel då?
Men det var väldigt, väldigt sent. Nu födde ju vi i vecka 34. Men jag skulle säga att det var en väldigt aktiv bebis i magen. Och så gick det från liksom så där superaktiv till mindre aktiv. Och det var väl där någonstans jag började säga, men det är någonting som kanske inte stämmer. Så här. Men jag var ju på mina kontroller och du vet, då lyssnar man ju på både hjärtljuden och mäter magen och så. Och allt sånt såg ju bra ut. Och jag är inte en person heller som går runt och är så orolig av mig. Så att när jag fick liksom klartecken där att men det ser bra ut, allt är helt okej liksom. Då oroar jag mig inte. Men det kanske jag borde gjort, det vet man ju inte heller liksom. Och där någonstans så har det ju hänt, jag vet att vi hade ju ett tvåårskalas för våran dotter. Och dagen efter så var det liksom alldeles stilla i magen. Och det var ju då jag valde att åka in. Men samma vecka hade jag varit på ett vanligt, alltså en vanlig kontroll. Och då såg allt fint ut. Så det är konstigt, men det hände liksom.
Och då så åkte du in på den här kontrollen då? Åkte du själv in?
Ja, jag tänkte ju bara att jag vill bara kika vad det är. För jag vet också att vi visste inte könet på våran bebis då. Men det var ju en liten pojke. Han hade ju vänt sig, när jag var på min senaste kontroll då samma vecka, så hade han vänt sig så han liksom hade rygg och rumpa mot liksom utåt. Och så hade benen inåt, så det tänkte jag kunde vara en, alltså varför jag inte kände honom lika mycket.
Du kände mig mindre sparkar och
ja,
sånt.
Ja, exakt. Mindre sparkar. Jag kände liksom rörelser. Jag vet på fredagen så var han liksom aktiv. Men i efterhand så har man börjat tänka liksom, var det verkligen rörelser jag kände eller var det någonting annat? Man börjar liksom sätta sådana galler i sitt huvud. För man vet ju inte när sista gången var egentligen. Men så åkte vi in, i alla fall in, och jag åkte in själv, för jag trodde ju aldrig någonsin att det skulle vara något så allvarligt som det faktiskt var. Och sen så väl på plats så fick jag ju ringa min sambo då, Babak.
Och hur, först måste jag säga så här, jag är så otroligt tacksam Daniela att du är här och berättar det här. För som jag sa till dig innan också, så är det här det absolut värsta jag kan tänka mig att en människa kan vara med om. Och den totala mardrömmen. Så att du är här och berättar om det här och också hjälper andra personer i samma sits att slippa det här. Det är så otroligt starkt av dig. Så det vill jag verkligen, det vet jag att lyssnarna har skrivit in, hur många som har skrivit det också, att det vill verkligen tacka. Det är jättestort. När du kom in till sjukhuset, och då gjorde ni ett ultraljud?
Nej. De lyssnar ju med, det finns någon slags, jag vet inte exakt vad det heter, men det är någon slags tratt som de sätter på magen. Först kände hon ju liksom, och sen så satte hon den här tratten. Och då tror jag att hon snabbt insåg att jag hittar ingen hjärtslag, och det skulle man ju kunna göra med en sån då. Så då fick jag bli inskickad till nästa rum, och så kom en läkare. Och hon gjorde själva ultraljudet. Och kunde ganska snabbt konstatera att de inte kunde hitta något hjärtljud. Och jag var ju lite så här, man befinner, alltså att få höra de orden, att så här, vi hittar inget hjärtslag på din bebis. Var ju ett, alltså allt stod bara stilla liksom. Det blir ju helt tyst, och jag vet inte som jag såg dem som befann sig i rummet, men jag vet att jag sa så här, men ni måste titta igen, för att alltså det finns ett hjärtslag. Ni måste hitta det liksom. Och då kom ju en till läkare in och testa även hon, eller om det var en barnmorska kanske. Så det var två personer som undersökte mig, och ingen kunde ju hitta något hjärtslag. Och det var ju, jag tror jag befann mig i en chock hur länge som helst efter det. Jag vet att jag läste min journal efteråt. Och då står det ju liksom patient i chock. Och så även några timmar senare, patient fortfarande i chock. Så jag tror inte man förstår. Även om man förstår, så förstår man inte. Om det säger någonting.
Vem var den första du ringde då?
Ja, men det var ju min sambo. Och han skulle ju då komma till sjukhuset. Så de sa det, det är nog bäst att du ringer hit in man.
Vad sa du till honom?
Jag vet inte. Jag tror jag sa, de kan inte hitta en hjärtslag. Och jag minns bara att han sa, är du säker? Typ 5 gånger på raken. Och jag vet faktiskt inte vad jag svarade. Och sa, du måste komma hit nu. Och så tror jag att jag förklarade vart vi var. Och sen kom han. Men jag ringde min mamma efter det. För att någon, han var ju hemma med vår dotter. Det var därför han stannade hemma. Så någon var ju tvungen att ta hand om henne. Så jag ringde mamma och bad henne åka hem till oss. Och jag tror att hon reagerade värre än vad jag gjorde. Där slog det till direkt liksom.
Mm. Och vad skedde sen då? Du var där, Babak kom dit.
Mm.
Vad sa de till? Vad sa liksom sköterskorna? De är också en väldigt så här svår situation.
Ja, exakt. De hade ju varit med om det här några gånger innan. Så de visste väl hur man skulle hantera situationen, även om det var en väldigt tuff situation. Och liksom, det är ju aldrig kul att få ge sådana besked till blivande föräldrar. Men av vad jag minns så, jag tror att de förklarar lite hur det skulle gå till. De var väldigt professionella och lät oss liksom stanna där så länge vi ville. Men de tipsade om, vi fick ju liksom ett rum direkt då. Och de sa, det här är ert rum och det kommer vara ert rum framöver liksom. Så att vi går dit och så får ni sätta er, för just nu befann vi oss i ett undersökningsrum. Så vi gick till då förlossningen, upp till förlossningen, och så fick vi ett rum där. Och så förklarade de lite för oss hur det här kommer gå till. De tipsade oss om att åka hem och liksom landa i det. För att de sa att det är jättesvårt att, hur mycket än du Daniela förmodligen då vill, sa de, sätta igång med det här direkt. För det är inte så kul att gå runt och bära på en bebis magen som kanske är död då. Alla tankar och känslor. Så rekommenderar vi ändå att man åker hem. För att det är jobbigt att gå in i ett liksom, i en förlossning med ett sånt chockartat besked. Så vi lyssnade faktiskt på dem och var kvar på sjukhus. Jag måste i alla fall vara där i några timmar innan vi sätter oss i bilen och åker hem. Och där är ju då både Babaks mamma och min mamma och han och våran dotter. Det var skönt att få komma hem. För jag förstår precis vad de menar med liksom så. Men jag var ju också väldigt noggrann med att jag ville inte att vi skulle gråta. Eller vara ledsna. Eftersom vi gärna var hemma. Så för mig var det jätteviktigt att vi liksom höll upp fasaden. Och bara var oss själva. Lekte och busade och så. Hur svårt det än var. Så det var det vi gjorde.
Himla stark alltså.
Mm. Men jag tror man gör det, det är någon överlevnadsinstinkt som liksom kommer in igen. Och jag vill inte att hon skulle drabbas. För jag tror att barn förstår mer än vad man tror. Så när hon hade gått och lagt sig på kvällen, då satte vi oss, jag och Babak, och pratade om allt. Och försökte liksom, vi öppnade över, vi hade ju ett kuvert med könet hemma. Som vi hade låtit vara liksom. Så det valde vi att öppna tillsammans så att vi visste vem vi skulle liksom välkomna.
Jobbigt att höra. Mm. Oh. Ja.
Mm.
Jag beklagar verkligen stort alltså.
Det blir alltid så att man börjar gråta när någon annan gråter.
Det är som man säger, det är det absolut värsta jag kan tänka mig att en människa kan vara med om. Så att, tack för att du delar. Och det är ju så jobbigt att höra på bara. Så det är helt sjukt. Vad säger man till varandra? När man... När man sitter där en kväll hemma och bara hela världen har gått från till himlen där man ska
få en till familjemedlem och ska få någon att älska, och till att man möter helvetet av rang och fortfarande inte klarar med det.
Mm. Jag tror inte man, ibland behöver man inte säga så mycket heller, utan det räcker ju liksom att bara vara där för varann och vi sa ju att vi kommer klara det här. Hur svårt det än kommer vara så kommer vi liksom klara det. Vi är starka och vi har en fantastisk dotter och vi kommer se till att fixa det här, även om det tar tid liksom. Vi sa inte jättemycket, jag minns att vi satt tysta ganska länge och liksom bearbetade våra tankar separat men ändå tillsammans.
Mm.
Och så öppnade vi kuvertet och jag minns att Babak sa att det var ju en pojke, precis som vi hade trott. Och så liksom, men...
Ni valde ändå att vänta.
Mm.
Det är någonting som... Ida, när vi fick Elvis, så är det någonting som jag skulle kunna tänkt mig att göra. Men Ida skulle inte kunna vänta en sekund på att kolla vad det var för kön.
Mm. Men så när man var här, jag vill ju verkligen vänta. Och få den här överraskningen på förlossningen. Medan Babak ville jättegärna veta. Men vi sa att en av oss kan ju inte veta. Utan vi
nej,
måste
det
ju verkligen,
inte. Nej, för tjej kom,
ja, exakt. Så vi sa det.
Prata om tjej och killnamn. Nej, men vi kanske mer ska prata om killnamn.
Exakt. Jag vill bara kolla på kläder och råkar köpa någonting som är lite mer åt det ena hållet. Liksom.
Ja.
Det blir ju också lite så här. Ja.
Kunde du sova någonting den här natten? Eller du var kanske så utmattad också.
Mm.
Att du var så här, och sen så hade du ju en stor dag framför dig dagen efter. Så
precis.
Att varje sekund av energi och återhämtning är ju guld värt.
Vi fick ju med oss sömntabletter till båda två. Ifall att det skulle behövas. Så att vi skulle kunna få sova liksom. Men som du sa så var man ju så himla utmattad. Och så. Så att det är... Det gick jättebra att somna. Däremot så sov man så oroligt. Så jag vet att jag vaknade flera gånger per natt. Och så. För man var ju fortfarande gravid också. Och redan som det är när man är gravid så sover man ju ganska kast. Du vet, man vrider och vänder sig och det är tungt. Och det är så. Så att jag sov dåligt men det gick bra att somna. Det gjorde det. Och sen var det ju mysigt att få morgonen med dottern innan också. Så vi vaknade på morgonen och åt frukost tillsammans och gick med henne till förskolan och sen så packade vi våra väskor och åkte till förlossningen.
Och då hade du också bestämt för att föda vaginalt.
Mm.
Var det en känsla man hade i början så här att man vill... Det är ju min känsla att man har. Att det är så här, när man är där i det läget... Vilken vecka var det nu?
34.
Vilket är väldigt långt gånget.
Mm.
Att man vill bara plocka ut det direkt.
Mm.
Så här, var din känsla samma eller var det så här?
Det var exakt samma känsla som du beskriver. Och det var ju där när jag fick höra det. Då tänkte jag, gud vad gör vi nu? Vad är nästa steg? Ni måste snitta mig nu och ta ut bebisen. Så. Men ganska snabbt därefter så insåg, eller det var nog typ när vi kom hem. De sa, vi gör precis vad ni vill. Och känner ni att ni vill komma in ikväll så får ni komma in ikväll. Men vi rekommenderar att åka hem och landa i det. Och nu förstår jag ju varför de sa så. För att när vi kom hem så hann vi ju verkligen liksom landa i hela grejen. Och jag har faktiskt aldrig velat bli snittad. För mig har det inte varit något liksom, option överhuvudtaget. Och jag hade ju en fantastisk förlossning med första barnet. Så jag var så här, det är klart jag vill föda vaginalt. Och då sa jag det. Nej, jag vill föda vaginalt. Och det var precis vad vi gjorde liksom. Och det var den finaste stunden jag har haft någonsin. Måste jag säga också. Även om det var så overkligt liksom, att man inte skulle få träffa ett levande barn. Så var det ändå väldigt, väldigt fint.
Jag tänker ju mig så här, att när man är i det läget, att man, du verkar så otroligt, otroligt stark också. Men alltså att jag tänker mig så här, gråt, skrik, födsel.
Mm.
Är det så det är? Eller är det så här?
Ja, alltså, när vi låg där på förlossningen så visste jag ju hela tiden att jag kommer inte få höra det här skriket som kommer ut. Och i rummen intill så hörde man ju skrik hela tiden. Och på något sätt så vet jag att de frågade mig många gånger att så här, vill ni byta rum? Liksom, kommer ni klara det här? Men det var bara fint att få höra liksom att det föds barn på något sätt. Och jag har ju varit med om det här en gång innan, så att jag vet ju vilken mäktig känsla det är att få höra de små skriken.
Kan du berätta om känslan när du fick hålla Leon?
Ja, för de frågade också många gånger där ifall vill du ha upp honom direkt eller hur vill du göra? Och det vet man ju inte heller eftersom man inte haft en sån här situation innan. Men det var självklart för mig att vilja ha upp honom på bröstet och få den liksom stund med honom. Och det var väldigt fint. Jag vet att jag hoppades många gånger på att han skulle vakna. Förlåt.
Ta en tid.
Tungt.
Jag förstår det. All kärlek till dig, Danny.
Tack.
All kärlek.
Men så blev ju inte fallet. Men det var väldigt, väldigt fint i alla fall. Liksom.
Ja. Hur känns det?
Ja, men det känns bra. Det är så svårt att veta, för vissa dagar är svårare än andra. Och även om vi pratar om det här varje dag mer eller mindre. Så det är svårt att veta hur det ska, liksom. Hur det tar.
Det inte kommer någon förklaring.
Nej. Jag sa det, det är okej. Man får gråta och man får liksom visa sina känslor. Och det är okej att inte gråta. Ja. Jag vet att många kan vara så här... Men gud, du gråter. Jag vet att jag träffade en annan änglamamma. Det var bara några dagar efter. Det hade inte ens gått en vecka. För jag tänkte att det kanske är skönt att få höra någon annan också.
Mm.
Även om det var så många som skrev. Men bara liksom få träffa någon.
Mm.
Och jag vet att hon grät och jag grät inte. Hon sa, jag tror att du fortfarande befinner dig i den här chock-situationen. Att det liksom inte kommer. För det fanns liksom inga tårar. Så det är helt okej. Man får gråta, man behöver inte gråta. Man får ta det precis som man vill. Som man själv känner.
Mm. Ja, det finns tid för båda två.
Gud, ja.
Det finns tid för mycket tårar och sen någonstans så oavsett så måste man ju göra det man kan för livet ska gå vidare. Och ni har redan en fin dotter också som inte vill se sina föräldrar må dåligt hela tiden. Och,
precis.
Och så att sen så är det ju så, det är ju så otroligt tufft. Det är ju det går ju inte att föreställa sig ens den här situationen. Och det är därför som är så himla fint också att du delar. För jag tror att det här avsnittet kommer att kunna leva vidare. Och för alla dem sen som är i en sån situation. För jag kan bara tänka mig själv att man måste känna sig också så otroligt ensam i allting. Och att man inte... Som tur är så händer det ju inte här allt för ofta. Nej. Men det händer ju.
Mm.
Och det... Inte i Sverige i alla fall, men sen så finns ju länder i världen där det är betydligt mera.
Men så är det ju. Men jag är ju så himla tacksam att jag har alla fina följare och familj och vänner som varit så himla supportande och liksom hjälpt oss igenom det här. Och jag vet ju att, ska man säga, jag är ju väldigt tacksam för alla följare som har kontaktat mig och mammors eller föräldrar som har varit med om samma situation. För det fick ju mig att känna mig mindre ensam. Jag trodde ju inte att något sånt här någonsin kunde ske. Även om man vet att allt kan hända under en graviditet och under en förlossning, så tror man ju aldrig att man ska bli drabbad själv. Och jag vet att jag sa det, att man tippar ju på tå fram till vecka 12. Där liksom missfallsrisken är betydligt mycket större. Och sen tänker man, nu är jag färdig. Mm. Och speciellt när man kommer så långt i en graviditet, då tror man ju aldrig att något ska gå snett. Så jag är väldigt, väldigt tacksam för alla människor som har hört av sig. För det fick ju som sagt mig att känna mig mycket mindre ensam. Och det är därför jag vill göra sånt här också. Och berätta om våran situation. Och vår historia. Så att vi kan hjälpa andra.
Ja, det är så otroligt. Och sen också bara så här... när jag hörde om det här också, så var det så... Liksom när du lade upp den här bilden också och baskettexten, det är så här, alltså det är så tungt som att det knappt kan läsa, men det är också, det ger också en otrolig tacksamhet. Så att du hjälper ju andra människor också att känna, man känner ju sån otrolig tacksamhet. Och det kan jag också tänka mig att ni har gjort också till er dotter som ni har, att man blir så här, att man, det är väldigt lätt att man kan tro att livet bara, det bara flyter på eller är som det är och saker drabbar inte mig och så. Och sen så när man väl hamnar där själv, så är det så här att oj, livet är så otroligt skört. En dag så kommer det ta slut för alla. Och det som är viktiga är vad jag har idag för någonting.
Ja gud, så är det verkligen. Jag har alltid varit otroligt tacksam för allt. Så, men det blir ju på ett helt annat sätt. För jag tror inte man lägger värdet i ett liv. Alltså... man är tacksam för så mycket, men man liksom tänker ju aldrig att ett liv är så skört förrän man är med om något sånt här. Man förstår det, men det är jättesvårt att liksom förklara. Det blir mycket, mycket mer verkligt.
Vad gjorde ni mer på sjukhuset när Leon hade kommit?
Vi var ju där, jag tror vi var där i 3 dagar ungefär. Och dels för att jag var tvungen att vara kvar, men också för att vi ville vara med honom. Men vi ville ju inte heller att dottern skulle drabbas. Så att vi pendlade lite mellan liksom sjukhus och hemmet. Så vi åkte hem någon gång och sen så lekte vi lite, så åkte vi tillbaka. Så kunde vi komma hem igen och natta henne så att hon blev nattad av oss. Och sen åkte vi tillbaka till honom och sov med honom och ja, lite så liksom. Men vi ville ju också skicka iväg honom på obduktion, för vi ville ju försöka få ett svar på varför det här har hänt. Och då vill man ju inte heller vänta för länge liksom. Det känns som att man drar ut på processen. Så efter 3 dagar så valde vi att liksom, nu tar vi farväl, för nu i alla fall, så får han skickas iväg på obduktion. Och så får vi träffa honom sen igen när vi ska då ha en ceremoni och begrava honom.
Nu ska jag ställa en fråga som jag knappt kan ställa, för det är ju tufft att ställa, men jag vill ändå ställa den. Vad är det sista du sa till honom?
Jag minns faktiskt inte, det var så mycket som sades där. Och frågan är när liksom sista gången var det när jag liksom sa hej då på sjukhuset, eller var det under ceremonin? Men jag vet att på sjukhuset sa jag nog bara hej då älskling och vi ses snart igen.
Ja. Det jag sa till mig innan, att sa till mig att den här, att träffa dig och prata om det här, det är så... det skulle jag aldrig kunna göra. Jag skulle gråta någonstans, slutet stopp. Så vi krigar oss igenom det här.
Vi klarar det.
Det finns värre saker än att vi sitter och pratar nu. Men ja, det är otroligt tacksam igen. Måste bara säga.
Tack.
Och så här, har du gott kaffe?
Mm, Lite svalt.
Bryt av.
Det är ju kallt, men man är ju van som förälder att dricka lite halvkallt ljummet kaffe.
Ger dina följare och alla som skrivit till dig kraft och kärlek?
Ja, gud ja. Så mycket.
Och sitter du och lyssnar på det här nu, skriv till Dani. Jag lägger en länk här till din Instagram här då. Ja, så gå in och ge henne kärlek, ge henne kraft. Det kan man aldrig få för lite av.
Nej.
Och så här, vi skulle kunna gå vidare på en lyssnarfråga.
Ännu mer frågor, tunga frågor. Nej, det blir jättekul.
Nej, men det här är lite blandad kompott. Men vi börjar med den här frågan.
Hej Daniela och Alex. Tack för att ni väljer att lyfta det här viktiga ämnet. En vecka efter att Daniela gick ut på Instagram med det fruktansvärda som hon hade gått igenom, så fick även jag och min kille samma besked att hjärtat inte längre slog på vårt barn i magen. Jag var då i vecka 26. Så jag vet vad det är Daniela har gått igenom. Och min fråga till dig Daniela är hur du ser på framtiden. Om du känner att du kan se fram emot en till graviditet eller om du är rädd för att bli gravid igen.
Beklagar sorgen till dig. Usch, hemskt. Och som sagt, det är så många som går igenom det här, fast ändå inte så många. Mitt svar till dig är att allt kommer liksom ta sin tid och man får bearbeta på de sätten man behöver och vill själv. Men jag vill verkligen ha fler barn, som jag sa. Och jag vet inte om det kommer komma nu eller om det kommer komma om ett år. Men i alla fall vill jag försöka. Och man ska inte låta rädslan ta över. Prata med någon om man kan. Någon som är liksom någon psykolog eller kurator eller någonting. Och försök liksom bearbeta den rädslan, skulle jag liksom tipsa. Om man har den. Jag vet att jag pratade med läkarna på plats och och de var ju så här, det ska ju inte behöva hända och det ska ju inte behöva hända igen. Sen såklart, allt som sagt är ju möjligt, eller jag menar, allt kan ju hända. Men var inte rädd och försöka. Jag kommer inte låta rädslan vinna över mig. Det kommer jag inte.
Tror du att du kommer vara så här...
Otroligt nervös nästa gång.
Oh ja.
Och jag tror att jag kommer bli lite knäpp i huvudet. Jag sa ju det. Ska man typ låsa in sig själv i 9 månader? Eller ska man liksom, vad ska man göra nästa gång man blir gravid?
Skönt att du, jag sa bara tror du. Och du svarade
ja, men jag förstår precis.
Du såg exakt vad jag tänkte.
Ja, men jag sa, man vet inte heller hur man kommer reagera nästa gång man blir gravid. Och det,
men antagligen kommer det vara helt supernojigt.
Crazy. Ni kommer inte få se mig på 9 månader.
Du bara, jag kan inte dricka det här vattnet. Det här
men
ökar
typ,
det.
Typ, jag kommer inte cykla för jag kanske ramlar i backen och slår. Alltså du vet. Jag vet inte. Förmodligen kommer man vara lite mer på spänn. Och kanske inte kunna slappna av lika mycket. Men jag vet. Jättesvårt att svara på hur man kommer vara nästa, men jag antar att man kanske lite mer...
Man bedöms väl också som då att man är en risk graviditet, eller vad säger
jag? Ja, exakt. Eller man får ju gå på någon sån här specialist mödravård och få mycket tätare kontroller. Så är det ju. Så, och det känns ju tryggt i sig. Men å andra sidan så till exempel får man inget svar på varför det har hänt. Eller om det inte finns någon anledning, utan hjärtat slutar bara slå. Då tror jag också att det spelar ju kanske ingen roll. För det de förklarade för mig var att när hjärtat slutar slå, då slutar det slå. Det är sällan man kan liksom rädda ett barn då. Då måste du sitta liksom uppkopplad så att vi märker att men nu börjar hjärtat få färre hjärtslag eller någonting. Och då kanske de kan hjälpa dig. Men har det slutat slå, då har det slutat slå. Och det, jag menar, det kan ju hända även om du är på en kontroll nu, och så går du därifrån och så slutar hjärtat slå. Så jag menar, det är svårt att och veta hur man ska, även om det är täta kontroller så blir det ju svårt att ha riktigt kontroll över det.
Mm. Och till den frågan då, ni skickade iväg honom på obduktion. Mm. Vet ni vad som hände idag?
Vi skickade iväg honom på obduktion och de tog ju massvis med prover på mig. Och provsvaren kom tillbaka relativt snabbt och de kunde inte hitta någonting. Det var totalt liksom blankt. Och för mig var det alltid så här, gud, kommer jag... Är det värre att få höra ett svar som man inte vill höra? Kanske att något är paj med mig, typ din livmoder har slutat fungera eller vad som helst. Eller är det värre att inte få någon anledning till varför det har hänt? Och någonstans var jag så här, gud, jag vet faktiskt inte vad som är värre. Men jag tror att jag vill ha ett svar. För det kommer nog lugna mina tankar kring liksom, om det var jag som gjorde någonting. För jag tror att alla där ute skuldbelägger sig själva till en början. Och så här, var det, åt jag för mycket sushi eller gjorde jag någonting som jag inte borde gjort? Men sen så var det i alla fall ett prov kvar och det var moderkakan. Den skickade de också iväg på analys. Och vi fick tillbaka det svaret i fredags. Och där kunde de hitta ett vanligt liksom... influensavirus som cirka 70%, nu minns jag inte exakt vad det hette, men cirka 70% av Sveriges befolkning har haft eller kommer få ösa där. Och det kunde de då hitta i moderkakan. Det här ska ju inte behöva påverka fostret. Men hon sa det, varför det har tagit tid till att de har fått ett svar var för att hon har behövt pussla lite. Hon får ju själv inte ihop det i huvudet, i läkaren då. Så hon sa det att de kunde hitta det i moderkakan och då när de testade Leon för det så har även han det i kroppen. Men från tiden att jag blev inskriven på mitt liksom, inskrivningen till förlossningen så har ju de tagit blodprov på mig. Och där kan de inte hitta någonting. Så att jag har det inte, jag har antikroppar för det. Men det kan jag ju fått när jag var 5 år eller liknande. För det här är ett vanligt influensavirus. Så det de tror, nu ska vi få om det här sammanhängande, det de tror är att jag måste ju fått det tidigt i graviditeten. Så kanske de första veckorna som jag var gravid. Och det är därför han har fått det. Och sen har de inte sett att jag har någon infektionsrisk när jag har varit, alltså när jag var på inskrivningen. Och då har de inte kunnat följa hans liksom. Hänger du med lite så?
Så du kan ha haft ett influensa i kroppen fast du själv inte, du har antikroppar mot det.
Mm.
Då tänker man att din kropp är även din moderkaka och din kropp är även allt i din kropp.
Precis.
Men man kan bära på det utan att det sker någonting egentligen.
Nej, utan hon säger att vanligtvis blir man väldigt, väldigt sjuk. Men hon sa det, du har, vad jag minns så har du inte varit sjuk. Och jag bara nej. Men å andra sidan vet jag att när corona kom så hade vi, det första stadiet där när det precis hade kommit till Sverige, då åkte vi på det och min sambo blev sjuk. Men jag var inte alls sjuk. Så att det kan ju vara så att jag är en sån människa som liksom inte påverkas av influenser och så. Hon sa det, vanligtvis får man jättehög feber och blir sängliggandes. För det är en vanlig influensa liksom. Och man vet ju själv hur man blir när man får en influensa. Så jag vet faktiskt inte vad... Så, men hon sa det är därför jag har behövt pussla. Och hon bara, jag kan inte heller säga åt er att det var dödsorsaken. Men det kan vara dödsorsaken.
Det är närmast du kan komma.
Det är närmast jag kan komma. Mer har de tyvärr inte hittat. Jag vet att de sitter ett läkargäng och har tagit sig an några fall. Och jag vet att mitt fall är ett av dem. Så de ska fortsätta försöka liksom... kolla om det kan vara något mer eller så. Men hon sa hittills är det här vi har kommit fram till. Och...
Varför tror man att det var i början av graviditeten? Varför skulle det inte kunna vara så vecka 20 som det kom?
Ja, men för att jag var ju inte... eftersom de testade mig hela tiden mot liksom infektions... Man kan ju se om någon har en infektion i kroppen.
Du gjorde inte det i början.
Nej, alltså från jag visste ju inte ens att jag var gravid i början. Liksom. Du får ju en inskrivning och det är då du går till sjukhuset och skriver in dig. Liksom. Innan har man ju bara kissat på en sticka hemma eller liknande. Och sett att, ah, men gud, jag är gravid. Och sen på inskrivningen, då tar de liksom alla prover på dig. Okay. Då kunde man se att så här, men jag har antikroppar för det viruset och bla 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 och så.
Det måste ha skett innan det, innan du gjorde första testet?
Precis.
Okej, okay. Okej. Okay.
Alltså, annars går det inte ihop, sa hon. Annars vet jag inte riktigt hur det är. För han har ju haft det och moderkakan har haft det, så du måste ju ha fått det innan vi har kunnat liksom se.
Hur känns det? Känns det bra att höra? Eller känns det så här, men, ja, lite alltså, grann? Eller var det så här?
Ja, men i och med att hon berättar också att det var en annan kvinna som var ungefär i samma stadie som mig i graviditeten. Och hon åkte på det. Men hon fick då liksom aktivt. De kunde hitta att hon hade viruset i kroppen nu. Liksom. Eller influensan. Då kunde de ju ha extra kontroll på bebisen. Och den föddes ju liksom utan problem.
Skulle man kunna ha gjort någonting annorlunda där?
Egentligen inte. Tror jag inte. För att de kunde ju inte veta att ifall jag... Jag vet inte ifall det är att det hände så tidigt i graviditeten att något kanske redan hände där. Eller hur bebisen påverkades av själva influensan. Alltså det är ju sånt man inte vet. Men både på rutinultraljud och liksom allt sånt så ser allt fint ut. Så det är det som också är så konstigt att man vet inte. Men hon förklarade att vissa, tror jag var idrottsmän, som kunde få hjärtstopp. Och kanske var det han fick mot slutet där. Att det var något som störde. Men som sagt, hon kunde inte säga ifall det var det. Men det är det enda vi har fått svar på.
Nej, nej, det finns ju en av de vanligaste orsakerna till att man dör på äldre dagar är ju hjärtinfarkter.
Ja, men precis.
Jag tror att det är 30% som gör det. Och sen så är det ju folk som bara kan vara ute i ett löpspår och sen bara dött.
Ja, men precis.
Det finns ju, och då har man ju heller inte så här, nej, det kan bara...
Ja, det bara händer.
Det är så här... Ja. Ja, men då förstår jag. Men då är det där...
Så det är där vi står idag och jag vet att jag på något sätt blev lättad för att helt plötsligt kändes det lite lättare till att kanske våga försöka igen. Att jag vet att okay, men det var inget fel på mig, det var inget fel på honom, vi båda var friska på så sätt. Att då ska det inte behöva hända igen.
Nej, den förstår jag också. Att om det är så att du känner att du har någonting i din kropp som gör det, precis, då skulle ju inte du heller kanske våga utsätta en till graviditet och ett till barn för någonting, att någonting blir så här, typ ännu mer så här. Men det var ju jätteskönt att höra ju. Vet du vad de vanligaste, när du har själv säkert läst på de här sakerna, vad är de vanligaste orsakerna till så här spädbarns...
död?
Ja.
Propp i moderkakan. Och det är som sagt, där får man det svaret, propp i moderkakan, så kan man ju behandla det. Då kan du få alltså medicin under din graviditet mot just att den inte ska bilda propp. Och sen är det väl att moderkakan lossnar. Och jag tänkte ju direkt att men det kanske är något av dem som har påverkat oss. Men får du propp i moderkakan, då växer inte barnet. För moderkakan är ju som sagt liksom skafferiet för bebisen. Det är där den får sin näring och så. Så får man propp så brukar de se ganska snabba resultat på att bebisen har slutat växa eller liksom så. Och om moderkakan lossnar så börjar man oftast blöda. Du får blödningar liksom. Så det kunde vi ganska snabbt utesluta då. När vi fortfarande väntade på liksom moderkaksprovet. Och moderkakan kan ju även påvisa avvikelser på bebisen. Och så. Men så var inte fallet här heller. Så var det här influensaviruset. Men jag tror att moderkakspropp, eller propp i moderkakan, är det vanligaste som händer.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Är det några saker som du tänker så här på om du skulle bli gravid igen som du skulle göra eller inte göra? Eller, för dig, just det här så känns det inte som att du kan göra någonting så himla mycket annorlunda. Du kan ju inte gå runt i en rymddräkt för att eventuellt ha något. Och det där kan också vara någonting som man har fått jättelänge och det ligger i eller så här, jag har ingen aning, men det känns som att det är ett influensavirus.
Ja, det, så det kan jag, de måste ju hålla mig borta från min dotter, liksom. Och det går ju inte heller. Nej. De bär ju på allt möjligt där från förskolan.
Ja, är det en vanlig orsak? Är det folk som...
Nej, hon sa att hon inte hade haft något fall någonsin, utan jag var hennes första. Och det är därför jag tror hon kanske tar det vidare också. Så. Men å andra sidan, man vet ju inte heller hur man påverkas av en influensa. Och är man då så liten i magen så allt kanske inte är utvecklat. Liksom. Och det kanske slår till fel. Och jag vet inte om de hade kunnat haft, alltså om det hände under graviditeten så hade de säkert kunnat haft koll på det. Alltså om det hände från inskrivningen.
Vi hoppar vidare på nästa lyssnarfråga.
Ta en liten slurp här av det kalla kaffet.
Ja, det är bra.
Hej Alexander och Danny. Tack för att ni lyfter ett så här tungt men så viktigt ämne. Jag är själv 30 år och har 2 små barn och har blivit väldigt berörd av din story, Danny. Därför min fråga till dig. Hur klarar man av att glädjas för andras graviditeter eller nyfödda barn efter att själv ha varit med om ett sånt trauma? Sänder en massa med kärlek härifrån Finland.
Kärlek till dig också. Jättebra fråga. Också en svår fråga, tror jag. För att jag tror att alla människor funkar olika. Och för mig har det alltid varit liksom självklart att glädjas andra människor oavsett vilket sammanhang. Det kommer inte göra mig lyckligare och inte glädjas andra människor. Så... men jag vet inte, jag tycker att det är nog fint att få barn. Och jag har många i min omgivning nu som är både gravida och snart ska föda och har barn. Jag tycker bara det är fint. Så att det...
Det här är nog en ganska vanlig fråga som du har fått, antar jag. För att det är ganska många som har ställt den här.
Jag förstår det också, att människor undrar. För att... Alltså, tänk att du... Jag tror att situationen kanske hade varit annorlunda för mig ifall jag inte hade något barn sedan innan. Då tror jag att man hade kunnat kanske grotta ner sig och känt någon liksom ilska. Men varför kan inte jag den känslan? Men jag vet ju att jag har en dotter sedan innan och älskar henne och så tacksam för henne. Och nu är jag ju 2-barnsmamma fast... att ena barnet inte lever.
Hur gammal är hon?
Hon är 2 år.
2 år?
2 år och 2 månader.
Vad har du sagt till henne?
Inte så mycket faktiskt.
Så jag tänkte så här, för vad förklarar man?
Jag tänkte först att hon kanske inte förstår så mycket. Hon är bara 2 år. Jag tänker kanske skillnaden på om hon vore liksom 2,5, 3. Men nu börjar jag inse att hon kanske förstår lite mer ändå. Så vi ska nog ta det med henne lite liksom hip som happ. Jag vet att vi har ritat teckning till lillebror och vi har varit och besökt gravplatsen och sådär. Och det gick ju jättebra. Hon vände sig till mamma och sa, hej då Leon. och vinkade. Så att så. Men jag tror att vi kommer liksom, när hon blir lite äldre så kanske vi förklarar lite mer att han är i himlen och lite så. Innan dess kommer vi nog bara låta det vara lite.
Det är lite så svårt för att det är flera saker man ska förklara. Dels måste man ju förklara för henne också vad död är för något.
Ja, men precis.
Och bara det jag märkt nu bara med Elvis att när vi ser en, vi brukar ju...
Han är väl 3 va?
Elvis. Han fyller 3 i sommar.
Ja.
Så att, men när vi simmar i poolen något är lite, men i Spanien så är det så att det är en del, det är ganska mycket flugor och mygg och sånt som har landat i poolen och skalbaggar och lite sånt där. Så att då brukar jag, och ofta så kan det vara levande skalbaggar som ligger där och så har man ramlat i så här. Och då brukar jag är sån otrolig så här ljuven, så att jag brukar alltid försöka rädda de här skalbaggarna och lägga upp dem på någon gräs. Och då brukar Elvis ta efter det också och vilsar. Men sen ibland så är en skalbagge som kanske har flyttat ner en död, alltså en meter ner i vattnet. Så då han säger, pappa, pappa, rädda skalbagge, rädda. Jag bara,
den är död.
Ja, den är död, men den sover. Rädda, rädda, rädda. Jag bara, ja, nu måste jag förklara vad död är för något. Jag bara, hur ska jag förklara vad död är för något? Jag bara, jag vet inte ens hur jag ska säga det. Vad är det för något? Det är, hur ska jag förklara det för honom? Så här, vad är död? Nej, men det är så att alla dör. Vad händer då? Nej, men då finns man inte längre. Eller då är det så här, då är skalbaggen den... alltså så här,
nej, men det går inte. Nej, det är svårt. Man vet ju knappt själv vad man ska liksom... alltså hur man ska förklara det. Nej, så vi har besparat henne det so far liksom. Och tar det lite vart eftersom, tror jag.
Ja. Vidare på nästa.
Hej Danny. Jag har följt dig ett tag nu och varit med på din resa sen du och Kinsa spelade in er podd tillsammans. Jag heter Sofie och jag kommer från Jönköping. Min fråga till dig är, hur fann du styrkan att kunna genomgå en vaginal förlossning i den situationen du var i? Ha det jättebra, du är superstark. Hej då!
Hej Sofie! Som jag sa lite innan så har det ju alltid varit självklart för mig att jag vill föda vaginalt. Sen kom det där chockbeskedet och man sätts i någon slags... man vet själv inte vad man heter liksom. Så att man blir väldigt chockad och tänker, men nu måste jag snittas och jag vill inte det här. Men för mig som sagt har det varit väldigt självklart att föda vaginalt. Och jag ställde faktiskt den frågan till barnmorskan som skulle förlösa mig, eller de som var med oss under den dagen, och så här, hur tänk om min kropp liksom lägger av, att psyket inte vill, hur ska jag kunna, för jag vet ju att jag inte kommer få någon liksom belöning, om man kan säga så, hur tänk om det inte går, tänk om jag liksom kniper in barn.
Alltså, håller igen där.
Ja, men exakt. Men som vi alla vet så vet vi också att en kvinna kan ju föda barn utan att behöva göra någonting egentligen, utan kroppen sköter det. Men min stora fråga var ju ifall liksom, kommer det vara svårare att föda ett dött barn än ett levande? Det känns som att bebisen kanske hjälper till lite på traven också, men så är ju inte fallet. Utan det är bara din kropp som gör det. Och som jag sa, det var ju väldigt, väldigt fint på något sätt. Det var som vilken förlossning som helst. Och jag hade faktiskt inte velat ha det på något annat sätt.
Ett fint minne.
Ja, gud, det är ett jättefint minne. Jag har till och med filmat, så att ha det på film också. Jag brukar kolla på det ibland.
Gå vidare på nästa fråga.
Hej Daniela och Alexander. Jag heter Elin och min fråga lyder så här. Jag undrar om du, Daniela, har ett annat sätt att se på livet och på världen efter det som du har varit med om nu med Leon. Ha en jättebra dag, ni är grymma. Hej då!
Ja, alltså man blir ju mer rädd framförallt kring allt. Jag vet ju att de första dagarna så var jag lite så här, jag vågade inte släppa iväg min dotter till förskolan.
Nej.
Alltså du kan ju tänka att man tänker liksom steget längre hela tiden. Något som för mig inte har varit alls konstigt blev liksom jättekonstigt. För man är ju rädd och på något sätt förlora igen. Så att allt sånt, rädslan kickar ju in och påverkar en så mycket. Men det gäller nog att ta sig förbi det stadiet och liksom inte låta rädslan övervinna. Sen har det ju påverkat på många andra sätt också, men det är just, jag tror rädslan har varit det den liksom tuffaste biten man ska försöka ta sig förbi.
Du menar att det påverkar på andra sätt också?
Ja, men jag kan tänka mig att man blir ju liksom, svårt att förklara, men man blir ju, det kan vara allt möjligt från liksom relationen till ens partner, blir den värre eller sämre? Jag kan ju bara tala för mig själv, och vi har ju på något sätt blivit lite mer, du vet hur man pratar innan man skaffar barn överhuvudtaget, när man är så här, det är vi som är ett team, vi klarar det här och allt så. Och så skaffar man första barnet och så blir det liksom, det är jag och barnet eller han och barnet mot varandra. Alltså så här, att man blir ju inte det här starka teamet som man var innan barn. Och vi har ju någonstans funnit tillbaka till varandra. Till att det är vi två som är liksom det starka teamet. Vilket jag är liksom tacksam för. Trots att det, alltså det ska ju inte behöva ske något tragiskt för att det ska hända. Men ja, man kan ju påverkas på många olika sätt. Men jag tror också att det är en så här person, alltså från person till person, hur man är som person också och så.
Det blir ju väldigt mycket så. Det vet jag bara med liksom mig och Ida när vi fick Elvis, att då är man ju det här, som du säger, det här jättestarka teamet, och man har varit ihop länge, man har gjort mycket ihop, och nu ska man göra det absolut finaste i världen ihop. Och sen kommer någonting annat som sätter sig lite emellan relationen. Och sen så blir det så här att man är ett team, men det är något annat som är mycket viktigare, behöver mycket mer, kräver mycket mer uppmärksamhet, och sen blir det mer det här strukturen, familjen blir det mer.
Ja, men det blir ju så här, man blir så här, mamma och pappa,
ja. Den, det är sig, och vem hem, det är, och sen blir det mer så här två projektledare.
Precis. Men jag tycker att vi på något sätt har liksom hittat tillbaka till det här att det är vi. Och det är väldigt skönt och fint.
Men till det då, en annan fråga som flera undrat över, så här, hur var första mötet med Kinsa, och hur har har er relation ändrats på något sätt? Det är många som har frågat det.
Ja, nej, det skulle jag inte säga. Alltså, första mötet var ju väldigt fint. Jag vet ju att samma dag som vi kom hem från sjukhuset så var ju hon över direkt liksom. Och för mig var det samma sak där, att jag ville inte att hon skulle sätta, även om vi gick igenom det vi gick igenom, och skulle liksom gå och in på förlossningen dagen därpå, så var det viktigt för mig att hon skulle fokusera på sig själv. För hon var ju gravid, höggravid också. Och för mig var det bara viktigt att liksom, du klarar det här. Och tänk inte på oss nu, utan fokusera på dig själv. Och det är ju lättare sagt än gjort, såklart. Hon var ju super, super ledsen. Hon sa att vi skulle göra det här ihop. Och sa att det har vi gjort, men på ett helt annat sätt. Så att, men nej, jag skulle säga att vår relation inte alls har förändrats, och första mötet var ju så mysigt att få träffa lilla Danilo.
Det är en som har frågat här också, och den är ganska många som har varit inne på samma typ av grej, men dels så här, hur ska man bemöta någon som har varit med om det du har varit med om? För det kan ju också vara så här att du bearbetar det, nu har det gått 2 månader, du bearbetar det här fortfarande, och det blir antagligen, det går upp och ner, men förhoppningsvis så går den här kurvan lite mer åt hållet, att det blir lite bättre och bättre för varje dag. Hur ska man som vän bemöta det? För att du kanske inte tycker det är kul om 6 månader och träffar du folk och folk går och pratar om det här konstant hela tiden, att någonstans kanske det också är en grej som är för dig och din familj, och att ni väljer när ni vill gå in i det här, än att ni ska få det lite grann hela tiden, när ni också inte vill ha det, och dra samma grej eller göra samma, alltså så här, hur ska man som vän bemöta det?
Ja, men alltså, för mig är det viktigt att inte glömma, han kommer ju alltid finnas med oss på något sätt liksom, så jag vill bara liksom att alla nära och kära, glöm inte, men samtidigt så vill jag även att liksom människor ska leva på. Alltså, bara för att man har Alltså bara för man väljer att leva så har man ju inte glömt. Och någonstans, jag vet att jag sa det, det är ju typ en liten fin gräns på alltså balansen kring att leva men inte glömma. Och vi kommer ju aldrig glömma. Det kommer ju alltid finnas med oss. Och jag vet att våra nära och kära inte heller kommer glömma. Men jag vill inte heller att de ska liksom, man vill inte heller vara liksom tjejen med det döda barnet. Utan tippa inte på tå och liksom var själva bara. Det kommer vi må bra av och det kommer ni själva också må bra av. Lite så.
Och det är några också så här barnmorskor som har frågat samma fråga. Så här, mm. Att hur skulle du se att en barnmorska bemötte det här eller gav beskedet?
Alltså de som gav oss beskedet tror jag gjorde helt perfekt. Det är lite svårt att säga hur man... man befinner sig i den här chocken, så man vet ju inte exakt hur man tar det, eller hur de sa det exakt. Men jag tycker ändå på något sätt att de var väldigt tydliga i början där med att hjärtat slutade slå. De gjorde en extra kontroll. Och förlossningen, jag vet att jag sa både till dem på förlossningen att jag skulle vilja ha en ganska lättsam förlossning. Vi ska inte fokusera på vad som ska komma, utan jag vill bara ha ett bra minne från den här tiden. Och det fick jag verkligen, som sagt. Och samma sak sa jag även till prästen när vi skulle ha vår ceremoni där. Att så här, ska vi försöka ha en lättsam ceremoni? För jag vill inte minnas tillbaka på att det var liksom värsta dagen i mitt liv, utan jag vill på något sätt liksom komma ihåg det som något fint. Så att jag blir glad, eller inte glad, det är ju fel ord, men så man blir liksom, man får den här varma känslan och inte den här nu ska jag slita av mig håret för jag mår så dåligt. Så att jag tycker att de som tog hand om oss på förlossningen och barnmorskorna och så var ju helt fantastiska. Och det beror också på liksom hur man är som person och vad alla vill ha. Jag tror att det gäller att vara tydlig. Även om man kanske inte vet exakt. Och sen tror jag att det är svårare för människor om det är första barnet. Än om det sker, som sagt, nu med andra. För då har jag ändå genomgått en första förlossning och vet hur det är. Så jag tror att betydligt mycket svårare om det hade varit första gången jag skulle in i en förlossning. För då vet man ju inte heller vad man... Då måste det vara så mycket känslor kring allt.
Mm. Hur ser allt ut för dig nu? Om man bortser just från allt det här vi har pratat om. Vad fokuserar du på? Vad gör du för någonting? Vad lägger mest tid på nu?
Jag sa ju det att jag mår ju bäst av att få liksom komma igång igen. Jag hade ju sagt att jag skulle vara mammaledig fram till september. Så den omställningen har ju varit svårast för mig. Att liksom ställa om från att så här, nu skulle jag vara mammaledig. Men nu ska jag inte vara mammaledig. Så ja, jag har satt igång och börjat jobba lite igen och tar liksom en dag i taget fortfarande, men försöker att se framåt och liksom bryta den här tankarna kring hur det skulle vara och försöker liksom sätta upp nya mål och så.
Har du något framöver som du vill göra? Jag menar att vi säger att om man är i en relation som tar slut, då brukar det ofta bli så att man vill hitta massa nya saker och så att man kan bli vad som helst. Man testar någon ny hobby eller vad som helst. Det här kanske är lite grann åt det hållet också. Att det är någonting väldigt, väldigt jobbigt som har hänt och då vill man på något sätt kanske göra någonting annorlunda bara allmänt.
Alltså, egentligen inte. Jag har inte hunnit komma så långt, men det jag vet är att jag kommer vilja engagera mig i det här ämnet mycket, mycket mer. För jag vet hur, liksom, hur mycket det krossade oss. Och jag vill inte liksom att... Eller jag vill kunna liksom hjälpa andra människor.
Till och,
ja, men för mig är det jätte, jätteviktigt. Så dels har jag då gjort... både starta en insamling med Spädbarnsfonden. Och sen så kommer jag ju nog göra mycket, mycket mer kring det här. Liksom.
Om det är så, berätta lite grann om insamling kring Spädbarnsfonden.
Ja, jag blev ju Eller jag blev inte alls kontaktad av spädbarn. Jag kontaktade faktiskt dem. Jag vet att de delade mitt inlägg. Det var många som sa att det finns bra stödgrupper och grejer. Så jag kontaktade faktiskt dem. Jag var inne på deras hemsida och jag tror att de har en Facebookgrupp om jag inte minns fel. Och där hittade jag liksom då dessa forum med massa andra föräldrar som varit med om samma. Och jag kunde sitta och läsa hela nätterna liksom. Ja, och då kände jag att jag måste få göra någonting om jag kan. Och med min kanal så vet jag att det är möjligt att kunna göra förändringar. Så att jag kontaktade dem och frågade ifall vi kunde sätta ihop en insamling. Och det gjorde vi. Och nu vet jag inte senast, eller jag har inte kollat på ett tag, men jag vet att vi var uppe i redan första 2 timmarna så hade vi satt upp ett mål på 200 000. Det högsta de någonsin haft var 150. Så då tänkte jag sätta 200 så ser vi. Under ett helt år tänkte jag att vi samlar in under året så ser vi. Redan efter 2 timmar så var vi förbi 200 000.
Wow.
Och efter 5 timmar så var vi nästan uppe i 500 000.
Wow.
Så det är helt fantastiskt.
Det kommer göra skillnad.
Ja, så är det ju verkligen. Och jag tänker att pengarna ska få gå åt forskning. Så att vi kan förhoppningsvis kan få ännu färre fall än vad det är idag. Liksom.
Ja, alltså kan det bara bli ett enda fall mindre så är det ju...
Så gör det så stor skillnad.
Hur mycket som helst ju.
Mm.
Fint. Om det är så att man vill skänka pengar till spädbarnsfonden så lägger vi länk i, kan lägga kan länk i bion här också.
Det kan vi göra. Och det finns en i min bio på min profil på Instagram.
Ja, vi lägger den där också.
Mm.
Och sen så skänker vi också här 10 000 till spädbarnsfonden också.
Tack.
För ett bidrag från oss.
Vad fint. Jättefint.
Och ja, alla summor är små som stora. Allting ja, gör skillnad.
Jag så sa att gå in att folk lägger liksom 20 kronor, 5 kronor. Alltså,
ja.
Så det spelar ingen roll. Alltså, för mig är inte heller summan det viktigaste eller att någon skänker, utan bara det här med att dela så kanske någon annan kan lägga, alltså, så här, alla kan inte och det förstår man ju såklart, och varje summa räknas, men varje delning räknas definitivt. För tillsammans kan vi göra skillnad
verkligen.
Mm.
Så att gå in och dela, skänk någon krona, gör vad som helst om du har möjlighet, så kanske det blir, eller förhoppningsvis blir det mycket färre som får gå igenom det här som ni har gjort och tyvärr många andra.
Ja, det är ju målet.
Ja, nu Danny, du, stort tack att du kom hit.
Tack för att
det har varit det har varit en stor ära att ha med dig.
Mm.
Och varit ett tungt avsnitt, men otroligt, otroligt viktigt.
Mm.
Hur har det känts? Var det ungefär så som du kände att det skulle bli, eller blev det...
Jag trodde faktiskt inte att jag skulle gråta. Det känns som att jag kom in ganska samlad. Och jag har ju pratat om det här så mycket, som jag sa. Men nu kan vi bocka av att vi har gråtit tillsammans.
Jag kan säga så här. Jag kom inte in med inställningen att jag inte skulle gråta på det här. Jag är så... Alltså det här var ju så... men det blir ju också det. Alltså, sen har man blivit förälder själv, alltså det är ju, man är ju, alltså det här är ju känsligt nog, men det blir så här, man får så stark koppling till det på ett sätt som bara kommer där, och man blir så...
Ja, det går inte att stoppa, om man säger så. Det är inget man kan hantera, utan kommer det till dig så får det komma, och då får man släppa ut det.
Ja.
Jag åkte ju på en sån, både innan jag skulle gästa Nyhetsmorgon, då träffade jag ju Maria innan, och hon sa det att hon började gråta på, alltså innan vi träffades, innan vi ens skulle in liksom.
Mm.
Jag sa, nu brukar jag inte börja gråta, du vet, för man gråter ju ofta när man ser någon annan gråta också.
Mm.
Och jag hade ju liksom samlat mig och så det satt vi och grät liksom.
Ja.
Men samma sak när jag träffade en granne i trapphuset, och hon hade ju träffat mig bara liksom några dagar innan, höggravid, och hon visste ju inte vad som hade hänt. Så då sa hon, men gud, har du fött? Och jag hade bara liksom...
Ah.
Det bara rann. Och jag ser på henne att hon är så här, åh jävlar, vad har jag ställt för fråga?
Ah,
hon sa, jag kunde inte sova på hela natten sen. Alltså när vi pratade några dagar senare ändå. Så jag kunde inte sova på hela natten och vet, jag fick en utskällning från min man som sa, du kan inte ställa en sån nej. Fråga. Men det var inte henne, hon visste ju inte. Hon tänkte bara, ja men bra, du är bebisen född.
Ja.
Och jag kunde inte låta bli.
Ja,
nej, jag bara forsade, jag fick inte fram ett enda ord.
Nej, jag förstår det alltså. Förstår det. Vad ser du annars fram emot i år? Är det något du ser fram emot?
Ja, men förhoppningsvis så vill vi bli gravida igen. Så att ska jag fokusera lite på det. Försöka ta mig an, liksom modet ska väl komma någonstans och göra det. Men annars bara jobba och umgås med familjen. Och vi håller ju på att bygga hus på Värmdö så det ska bli kul. Ja, det blir klart också.
Ni har ju samma arkitekt som vi har.
Ja,
han är så bra, Ariel.
Ariel är magisk. Ja.
Spännande. Men är tanken att ni ska flytta in dit? Eller det är ett sommarhus?
Ja, det är ett sommarhus. Så vet man ju aldrig. Alltså man ska ju inte säga så. Men nej, du är tanken
att vi... Hur stort
är det? Det vet jag inte. Det måste vi fråga Babak. Jag tror att det är 200 kvadd på själva huvudhuset.
Ja, så nu är det 5 andra hus bredvid.
Nej, det är 2 stycken små.
Ja, 2 stycken små 100 kvadrater.
Ja, men nej, mindre.
Nej, ja. Okej, men då kan ni absolut bo där. Det är tillräckligt stort för att kunna bo.
Självklart, och vi bygger det ju... Alltså, folk tror ju säkert att vi är jättedumma som håller på att bygga ett sommarhus så stort och sådär. Men vi bygger det som ett permanent hus. För att om man någon gång i framtiden vill sälja så ska det gå som ett permanent hus och inte som ett, liksom, som en stuga.
Huspriserna, gud vad de har stuckit.
Ja,
när läste jag bara så här att det bara stuckit något enormt.
Precis. Sen är ju inte det målet. Vi vill ju vara där på somrarna och vintrarna och vardagarna säkert. Men
ja. Men du, stort tack. Jag lägger länk här också, som jag sa innan, till din Instagram. Så kan man gå in och skänka till Spädbarnsfonden och följa dig eller skriva till dig. Och gör det nu också. Ge lite kärlek till Danne nu. Stort tack att du var med.
Tack själv. Fram Gangs Body with Alexander Perleros.
Ja, det här var ett väldigt speciellt avsnitt. Jag är otroligt tacksam för att Daniela var med och delade med sig av alla de här sakerna. Så otroligt, otroligt stark. Nej, all kärlek till henne och hennes familj. Ja, men man känner det också, är en väldigt stor tacksamhet. Och det är så här, det är tråkigt att det ska behöva hända någonting för att man själv ska känna den. Men när man lyssnar på henne och får reda på allt det här, det är bara så här, jag tycker så synd om henne. Och var med också, lägg en slant till Spädbarnsfonden om du har möjlighet. Det ger så himla mycket. Och kontakta här också, skriv någonting till Dani. Hennes länk är ju poddbeskrivning till hennes Instagram. Skriv någonting till henne, ge henne kärlek. Det förtjänar hon. Nästa vecka är Claes Elfsberg. Det är nog våran tids största nyhetsankare som är med väldigt mycket. Ett väldigt intressant avsnitt, så att hoppas du lyssnar in det. Och tack för att du lyssnar. Kram.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.